ställe ur Johannes 4 kapitel, där det står så här: De sa till kvinnan: Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Och det här, det var ju folket i den här lilla stan Sykar, samaritanerna, som sa det här till kvinnan som Jesus hade talat med vid Sykars brunn. Och när Jesus hade talat med henne, då skyndade hon sig in i stan och så berättade hon för folket där allt vad Jesus hade sagt henne. Och de kom till tro. De trodde för kvinnans ords skull. Men sen när de själva hade hört Jesus, då sa de så här: Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Så när de hört Jesus själv, då hade de blivit övertygade. Man kan säga att de hade blivit stärkta i sin tro och övertygade om att Jesus verkligen var världens frälsare. Och visst, de här människorna som fick höra Jesus, visst var de välsignade, verkligen välsignade. Men vi kan säga att vi är också verkligen välsignade och lyckliga, för Jesus talar till oss fortfarande i skriften, som är Guds ord. Och i skriften så försäkrar han oss om att att han verkligen är vår uppståndne frälsare. Och han stärker vår tro. Han tar bort all tvivel och fruktan och gör oss övertygade om att han är vår uppståndne frälsare. Och det gör han genom sitt ord. Det är Guds mäktiga ord som utför allt det här. Vi ska knäppa händerna och tacka. Vi tackar dig, Herre Jesus, att du genom ditt ord tar bort alla våra tvivel och gör oss övertygade om att du är vår uppståndne frälsare. Ja, vi vill be att du fortsätter att stärka oss i tron genom ditt ord. Amen. Predikotexten idag, det är ett stycke ur Johannes 21 kapitel. Det är från den 15 versen vi ska läsa. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: För mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: Var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: För mina får på bete. Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom: Följ mig. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Men människor är det så att människor har svårt att komma över en oförrätt. Men människor har svårt att hantera när de blir utsatta för kränkningar. När någon gör illa mot oss, förorättar oss, så är det lätt hänt att besvikelsen dröjer sig kvar. Och den här besvikelsen innebär en andlig fara, för det finns risk att den övergår i agg och bitterhet mot den som har gjort oss illa. Och det är lätt hänt att den som har blivit förorättad, han istället för att förlåta, så börjar han gå och och ruva på och i alla fall önska att han kunde ge igen på något sätt. Så när människor gör illa mot varann, och när människor gör illa mot varann, så är det två stycken som är utsatta för fara. Dels den som handlar illa mot andra. Det här är ju att göra andra illa, att kränka andra människor. Det är ju ett symptom på en andlig ohälsa. Och det är ju risk att den personen fortsätter att bli kvar i en sån synd. Fortsätter göra det som är ont. Men den som blir förorättad är också i en andlig fara. Med den här kränkningen följer frestelsen att börja ruva på hämnd, eller att börja önska den andra att, oj om han drabbades av hjärtinfarkt, eller börja önska ont om den andra. Så det är ju inget fel begånget med att bli utsatt för en kränkning, men det oskyldiga offret, den som i början var oskyldig, frestas ju att bli ett illvilligt offer. Det finns en bok som handlar om vuxenmobbing och samarbetsproblem på arbetsplatser, som heter Kränkta människor samarbetar inte. Och det här är väldigt talande, egentligen väldigt bra beskrivning, bara den här titeln, Kränkta människor samarbetar inte. Och då måste vi tänka så här, eller vi ska tänka så här, att om Gud hade varit en människa, om Gud hade varit som vi människor, då hade det inte varit nådigt för oss. Tänk om han hade börjat ruva på hämnd för alla våra synder. Och om han ville ge igen för alla våra synder. Så när människor gör ont mot oss, då tänker vi kanske att vi på något sätt har rätt att bli förargade mot den personen som har gjort oss illa. Men tänk då, med vilken vrede har inte Gud rätt till? Så mycket gott han har gjort. Tänk bara på trosartiklarna, hur han har skapat oss och ger oss allt vad vi behöver. Och vi har många gånger mött det med överträdelser av hans lag och otacksamhet. Vi ska komma ihåg att vår skuld inför Gud är mycket större än vad människor har skuld till oss. Vi ska tänka på den här liknelsen om den obarmhärtige tjänaren. Han som inte ville efterskänka sin medtjänare en skuld. Och då hade han ändå precis varit inne hos och talat med sin herre och fått en enorm skuld efterskänkt. Och när han kom ut så ville han inte efterskänka sin medtjänare en jämförelsevis pytteliten skuld. Och den här liknelsen är ju inte till för att visa, syftet med den är ju inte att visa att människors skuld till varandra är så obetydlig. Utan den här liknelsen syftar ju till att visa att vår skuld inför Gud är mycket större. Och ändå har Gud efterskänkt hela vår skuld. Han har förlåtit alla våra synder. Och därför så ska vi förlåta varandra. Men istället så har vi svårt att förlåta dem som gör illa mot oss. Och vi har också svårt att inse hur stor skuld vi egentligen har till Gud. Vi har kränkt hans majestät med att överträda hans lag. Vi har varit många gånger mött hans godhet och kärlek, som beskrivs i första, andra och tredje trosartiklarna, med otacksamhet. Och genom våra synder så har vi förorättat Gud, och Gud är det högsta majestätet. Så våra synder, alla våra synder, är egentligen majestätsbrott. Tänk om han velat ge igen. Men nu säger Herren så här genom profeten Hosea: jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede. Jag vill inte på nytt ödelägga Efraim, ty jag är Gud och inte en människa. Helig är jag ibland er, och med vrede vill jag ej komma. Han är inte som oss människor. Istället så har han i sin stora kärlek sänt en frälsare, och han har lagt all vår skuld på sin älskade son, och genom hans sår är vi helade. Men fastän det har blivit uppenbarat för oss i evangeliet, så har vi fortsatt att vara otacksamma och överträda Guds lag. Så vi är på många sätt lika Petrus, som efter 3 år tillsammans med Jesus lönade all Jesu kärlek med svek och förnekade honom. Tänk om Jesus hade varit som vi människor. Vad tror ni han då skulle ha sagt till Petrus när han träffade honom? Kanske skulle han ha sagt så här att du har förnekat mig 3 gånger. Det här kan jag inte komma över. Det här kommer jag aldrig att glömma. Du lovade ju att aldrig överge mig. Om än alla andra skulle överge, så skulle inte du överge. Och ändå blev du den enda som förnekade mig 3 gånger, svor på att du inte kände mig. Kan aldrig mer lita på dig. Jag har ingen användning för dig. Och jag hoppas att du en dag själv får känna hur det känns att bli förnekad och av sin närmaste vän. Tänk om man hade sagt så. Det är inte det porträttet av Jesus som Johannes tecknar för oss, långt därifrån. Utan Jesus höll inte Petrus synd emot honom. Och Jesus visar i dagens text för det första att han förlåter och upprättar fallna syndare. Och så visar han också att han tar förlåtna syndare i sin tjänst. Och vi ska börja med det första. Jesus upprättar fallna syndare. Johannes sista kapitel här, det är en slags efterskrift som berättar om 2 händelser då Jesus uppenbarar sig för sina lärjungar. Och det var händelser som skedde uppe vid Tiberias sjö i Galileen. Och den första händelsen visar att Jesus har all makt och att han tar hand om våra kroppsliga behov. Så lärjungarna var ute och fiskade och Jesus kom. Han gav dem en stor fångst fisk, och när de sen kom i land med sin stora fångst hade Jesus ordnat frukost åt dem där på stranden. Och det här visar ju att han har omsorg om vår kroppsliga hälsa. Och så hör vi också den andra händelsen är ju det här när han möter Petrus och förlåter och upprättar honom, tar honom i sin tjänst. Alltså han vårdar den här fallne syndaren. Och där själavården tar vård om Petrus andliga hälsa. De här 2 berättelserna tillsammans, de visar hur Jesus tar vård om oss till kropp och själ. Och att vi som kristna helt inneslutna i hans kärlek till kropp och själ, så är vi inneslutna i Kristi kärlek. Den andra händelsen, den visar som sagt hur Jesus upprättar Petrus och återinsätter honom som apostel. Genom att förneka så hade Petrus övergett det höga ämbete som han hade blivit kallad till. Stora likheter mellan Petrus och Judas som förrådde honom och genom sitt förräderi övergav sitt höga ämbete som han blivit kallad till. Båda ångrade sig. Så där är det ingen skillnad heller. Både Petrus och Judas ångrade sig. Men vi ser att Judas, han förtvivlade och gick bort och hängde sig. Medan Petrus kom till Jesus för att klara ut saken. I alla fall när han fick höra om kvinnorna berätta om den här tomma graven, att de sett den tomma graven, då steg han upp och sprang genast till graven. Och det kan man väl säga att han Han sökte sig till Jesus, att det här var ett yttre tecken på hans omvändelse. Han kom som en ovärdig syndare till Jesus. Och här är det lika för alla. Alla människor, vi får komma som ovärdiga syndare till Jesus. Och egentligen den som inte kommer som en ovärdig syndare, han kommer inte alls. Han har inget behov av Jesus. Petrus hade behov av att klara ut sin sak med Gud. Och vi ser hur Jesus tar vård om hans själ. Jesus visste precis vad han behövde. Petrus hade förtjänat att straffas för sin synd. Det var vad han förtjänat. Men straff var inte det han behövde. Och det var inte straff som Jesus gav honom. Utan istället så gav han Petrus det han inte förtjänat, men som han behövde mest av allt. Förlåtelse och upprättelse. Han behövde förlåtelse och upprättelse för att kunna gå vidare i livet och med höjd blick. Det här hade hänt. Petrus hade förnekat Jesus 3 gånger. Och när han hade förnekat den 3:e gången så god tuppen. Jesus hade då vänt sig om och sett på Petrus. Och Petrus kom då ihåg Jesu förutsägelse att innan tuppen gav så ska du 3 gånger ha förnekat mig. När Petrus kom ihåg det så gick han ut och grät bittert. Petrus behövde inte höra lag. Han behövde inte klandras. Han hade redan insett sin synd och han grät bittert över den. Han kom ihåg sina övermodiga löften och hur nesligt allting slutade. Och han visste att han hade förorättat Herren. Så han behövde inte höra lagen för att inse att han var en fallen syndare. Han grät bittert över sin synd. Vad han behövde var upprättelse, om det nu gick att få upprättelse och förlåtelse. Ja, människor är det inte säkert att det går att få förlåtelse. Det är inte säkert att det går att få upprättelse. Utan den förorättade, den som vi har gjort ont mot, den kanske aldrig förlåter. Utan går där och ruvar på hämnd eller att göra igen. Men något sånt ser vi inte hos Jesus. Inte ett spår. Han kom inte med bestraffning. Istället så frågar han efter Petrus kärlek. För Jesus hade först fäst sitt hjärta vid Petrus. Och det kunde inte hans synd ändra på. Jesus hade förlåtit hans synd. Och på samma sätt är det med oss. Jesus har fäst sitt hjärta vid oss. Han har älskat oss så högt att han har gett sitt liv till försoning för våra synder. Och han vill att vi älskar honom tillbaka. Han frågar efter vår kärlek. Och det var därför som han frågade Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Jesus gav Petrus tillfälle att uttrycka sin kärlek till honom. Den som en sann tro och omvändelse. Kärleken är ju en frukt av omvändelsen och tro. Så han gav Petrus tillfälle att uttrycka den kärlek som en sann tro och omvändelse ger. 3 gånger hade Petrus förnekat, 3 gånger fick han förklara Jesus sin kärlek. Men nu förklarar han Jesus sin kärlek utan skryt. Ni vet hur han hade sagt att om än alla andra överger så ska jag aldrig överge. Nu säger han, jag älskar dig mer än alla andra. De andra, deras kärlek är väl inget mot min stora kärlek. Nej, nu var det inget skryt. För han visste att det kunde han inte komma någon vart med. För Herren ser genom vårt skal av självsäkerhet och stolthet. Och Petrus hade dessutom insett att vår egen kraft och förmåga är det inte så mycket bevänt med. Våra storslagna löften kommer på skam. Det hade han insett och därför hade han slutat skryta. Petrus Hänvisa istället till Jesu allvetande. Herre, du vet att jag har dig kär. Tre gånger hänvisar han till Jesu allvetande. Jesus visste vad som fanns i Petrus hjärta. Och det kunde han inte dölja på något sätt. Och det är gott om vi klarar ut vår sak inför Herren på samma sätt. Och anförtror våra hjärtan åt honom. Och vi kan göra det med fullt förtroende. Vi kan, han vill oss aldrig något ont. Han ruvar inte på hem. Han vill inte ge igen. Utan vi kan lita på Jesu kärlek. Han överger oss inte på grund av våra synder. Utan han gav ju sitt liv för att sona vår synd. Han förlåter våra synder. Och i sin kärlek så kommer han till oss och frågar efter vår kärlek. Han förkastar oss inte för våra synders skull, utan han vill ha oss som sina kära vänner. Och vi älskar därför att han först har älskat oss. Så det är egentligen hans kärlek som uppenbaras i evangeliet, som hos oss väcker den kärlek som han frågar efter. Och vi kan hänvisa till det han själv vet finns i våra hjärtan. Den kärlek som han själv har tänt med sin kärlek till oss. Och salig är den som har fått sin synd förlåten. Han kan gå vidare i livet med glädje. Han behöver inte gå där med sänkt huvud och skämmas, utan han kan höja blicken som en förlåten, upprättad syndare. Det andra Jesus visar, det är att han tar förlåtna syndare i sin tjänst. Vi har redan sagt att vår skuld inför Gud är stor. Han är det högsta majestätet. Vi har brutit hans lag. Vi har egentligen begått majestätsbrott. Men han har förlåtit all vår skuld. Han håller den inte mot oss och säger: dig kan jag aldrig mer lita på. Dig har jag ingen användning för. Nej, Jesus, han höll inte Petrus fall mot honom. Utan när Jesus hade förlåtit Petrus, så hör vi också att Jesus ger honom hans kallelse tillbaka, det höga apostlämbetet tillbaka. Så Petrus, han får uppgift att föra Jesu får och lamm på bete. Han skulle vara en herde för Herrens folk. Och Jesu lamm, vilka är det? Jo, det är alla barn som tror på Jesus. Jesu får, vilka är det? Jo, det är alla vuxna som tror på Jesus. Och de har det gemensamt, små som stora, har precis samma behov. De har behov av att få näring för sina själar. Och den sanna näringen för våra själar, det är den undervisning och tröst som skrifterna ger. Det är skrift Jesu ord, det är skriftens ord som försäkrar oss om att han verkligen är vår uppståndne frälsare. Så en herdes uppgift är egentligen att ge Jesu, Guds folk, näring för sina själar genom att troget undervisa skriften och räcka den tröst som skrifterna ger. Hur kan en syndig människa sköta en sån uppgift att ge näring till andra människors själar? Är det inte lite vågat av Jesus, om vi tänker på Petrus meriter, att Petrus hade förnekat honom tre gånger? Är det inte lite vågat av Jesus att anförtro människors själar till en sån syndare? Kanske inte. Kanske var det så att Petrus var den mest lämpade för uppgiften. För kanske är det så att det är just förlåtna syndare som är mest lämpade att trösta andra med den förlåtelse som skriften ger. Så Paulus, han skriver på ett ställe så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Så det är vi som själva får bli tröstade av Herren, som sätts i stånd att trösta andra med den tröst vi själva fått från Gud. Så den som har fått förlåtelse och nåd, det är ju bara den som har fått förlåtelse och nåden som kan vittna om den för andra. Det är bara den som har tagit emot Herrens barmhärtighet som kan vittna om Herrens barmhärtighet för andra. Och det är inte bara Petrus som Jesus tog i sin tjänst. Han har tagit oss allihop i sin tjänst. Inte på det sättet att han har gjort oss allihop till apostlar och herdar för sitt folk. Men han har gett oss en ansvarsfull och viktig tjänst i sitt rike. Så Jesus gör så med alla förlåtna syndare. Med precis alla förlåtna syndare så ger han också en viktig tjänst i sitt rike. Petrus skriver så här: men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så alla kristna har fått barmhärtighet och har fått uppgiften att vittna om Guds härliga gärningar. Så någon, och det kan ju vara vårt eget samvete som säger det anklagande, alltså hur kan du som är en sån syndare, du borde väl skämmas att ta Guds namn i din mun, så stor syndare som du är. Vem har gett dig rätt att gå omkring och förkunna Guds ord eller förkunna Guds härliga gärningar? Ja, då kan vi svara att ingen kan ta den rätten ifrån mig. Det är Gud själv som har gett mig den uppgiften. Det är ingen uppgift som jag på något sätt har förtjänat, men det är en uppgift som han har gett mig av barmhärtighet. Och det är bara vi som har fått Guds barmhärtighet, tagit emot Guds barmhärtighet, som kan vittna om Guds barmhärtighet för andra. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre Jesus, för din nåd och kärlek som övergår allt förstånd. Du tröstar oss med löftet om syndernas förlåtelse. Du överger oss inte på grund av våra synder, utan förlåter och upprättar oss. Vi tackar dig för att du inte tröttnar på att gång på gång försäkra oss om din nåd. Låt din kärlek fylla oss med glädje så att vi frimodigt vittnar om din barmhärtighet. Amen.